Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.
I have a dream, my four little children, one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkomna till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Vi är ju mitt inne i det första världskriget här och titta lite grann på hur USA agerar under första världskriget. USA förändras ganska mycket av första världskriget som vi ser på många olika sätt. Och vi har ju tittat lite grann på resan på väg in i kriget, och förra gången så tittade vi på hur USA mobiliserade på olika fronter, alltså både militärt och ekonomiskt men också opinionsmässigt då. Idag ska vi se på själva krigsinsatsen som ju är kort och intensiv, men som också har stor påverkan på utgången. Vi ska också kolla lite grann på Woodrow Wilsons stora visioner för den efterföljande freden och hur mycket av hans tankar fick kompromissas bort kanske då under fredsfördraget och hur det sen blir bemött på hemmaplan i USA. Då. Innan vi går in på det då, jag sa att ni skulle försöka få tag på någon form av ljusbock öl, majbock, hellesbock eller icebock här. Vi har ju pratat om den mörka bockölen tidigare, den som kallas för dubbelbock. Jag tror vi nämnde den fantastiska ölen Celebrator bland annat då. Men det finns också en ljusbockstil från Tyskland då, som är alltså ljusa, maltiga, starka lageröl. Och man kan spåra det här ursprunget av bocköl till staden Einbeck i centrala Tyskland då. En av de här viktiga handelsstäderna som tillhörde det Hansan, och en väldigt stor del av handeln från Einbeck gick till Bayern i södra Tyskland, där det här ölet blev väldigt populärt, så att det började bryggas där under 1600-talet och framförallt i München. Och på den bayerska dialekten uttalades tydligen Einbeck som Einbock, och ölstilen kallades också för Maibock, och det sägs som att Maibock bryggs för att värma gästerna på uteserveringarna innan solen gör det då. Och i många delar av världen är numera bockel då en starkare lager då. Det är ju en väldigt spridd ölstil. Allt från genuina tyska helmaltsöl till lite schabbiga varianter som till exempel elefantöl och liknande då. Men det genuina ljusa bockölet ska vara väldigt maltigt, sött och fylligt och med relativt stor bäska. En viss smak av alkohol ska kanske märkas lite av hetta, men absolut inte slå igenom som de görs på såna här dåliga exempel. En variant av ljusa bockar kallas också för icebock, alltså om man översätter det då isbock. Och då byggde man alltså ett bocköl och så frös man ner det så att man kunde plocka bort de delarna som frös, och när man har plockat bort isen då, så kvar blev det ju då ett ännu starkare öl. Det finns en liten skröna om att ursprunget var en lat dräng som inte orkade rulla tunnor med bocköl till lagringskällaren utan lät dem stå ute över natten, och delar av ölen frös då. Men det som fanns i mitten och inte hade fryst tvingades han dricka som straff då. Men då upptäckte de helt enkelt mitt under bestraffningen där att drängen njöt lite extra. Och så kom man på att det var en bra utveckling. Jag vet inte om det var en skröna, men icebox betyder i alla fall att man kan frysa ner och ta bort lite av vattnet och få en ännu mer kompakt och stark öl. Det finns ju en del exempel på såna här Einbecker Urbock, Schönenbrunner Urbock, som jag tror man kan få tag på nu på systemet. Kulmbacher Icebock till exempel. Så att, ser ni den typen av bocker som är ganska ovanliga nu för tiden, så ska ni definitivt slå till och köpa dem. Nästa avsnitt tänkte jag vi skulle gå igenom också en tysk stil, fast den här gången är lite mer ale-aktig då. Altbier, en liten annorlunda variant. Hittar ni typ Coppersmith Altbier eller Rådanäs Alter Ego, så försök att få tag på något sånt exemplar. Men åter till första världskriget och den amerikanska insatsen då. Och tittar man på krigsinsatsen då, så tänkte jag inte i det här avsnittet gå så där superdjupt in på liksom första världskriget, varken ur ett militärt perspektiv allmänt eller den amerikanska insatsen i sig då. Det finns ju ett enormt stort intresse för både första och andra världskriget och kanske i och för sig ännu mer andra världskriget då. Men det är säkert många av er som vet jättemycket om det här, antagligen betydligt mycket mer än vad jag själv vet då. Och vill man veta mer om första världskriget ur ett militärt perspektiv, så finns det ju enormt många andra poddar och böcker man kan ta del av. Jag tror inte riktigt att jag och den här podden fyller någon riktigt bra funktion där. Då handlat, kan jag tänka mig, liksom med frihetskriget och inbördeskriget och liknande, som kanske inte lika bekant för de flesta svenskar kanske. Men jag tänkte ändå några ord om krigets natur och den amerikanska insatsen givetvis då. Och tittar man på alltså världskrigen i sig, alltså båda världskrigen är ju enorma, både första och andra, med enormt mänskligt lidande, och det är svårt att kanske jämföra ur något slags perspektiv av mänskligt lidande, men det är ju någonting som gör första världskriget så himla knepigt på något vis, så känns som liksom mer misär på något vis. Kriget är ju ofta beskrivet som det första moderna kriget på många fronter, och mycket tekniska framsteg då, med kulsprutor och eldkastare, och vi har kemiska vapen som senapsgas och andra hemskheter då. Och det är ju vanligt när man tittar på bilder från första världskriget när soldater har gasmasker och liknande då. Dessutom är det ju stridsvagnar och motoriserade fordon i en helt ny omfattning, och även flygplan gör ju entré på ett nytt sätt då, även om inte det handlar om liksom den här typen av bombplan och sånt som kommer med i andra världskriget då. Men egentligen är det ju kriget till havs nästan det som har utvecklats mest, med stora slagskepp och ubåtar och framförallt, kan man säga. Tittar man på USA, USA kommer ju in ett tag efter att världskrigen har börjat, då både andra och första världskriget, men speciellt första världskriget, så kommer man ju verkligen in i, om man säger, elfte timmen då. De första amerikanska trupperna når ju Frankrike i juni 1917, men det är ju inte många tusen man där då. Men det är ju framförallt kanske från mars 1918 när en tysk stor offensiv inleds, så har ju då 300 000 amerikanska trupper nått Västeuropa då. Och sen tittar man lite längre fram 1918, så innan kriget är över, så har 2 miljoner amerikanska soldater korsat Atlanten då. Och imponerande nog så tyska ubåtar lyckas inte sänka en enda trupptransport, så det är ju en väldigt bra facit sett ur ett allierat perspektiv då. De amerikanska truppernas deltagande på västfronten var ju kort och intensivt, och från mars 1918, när man liksom kanske på allvar kunde strida då, till fram till freden då, 8 månader senare ungefär. Och att leda den här amerikanska expeditionsstyrkan, så utsåg man då John Pershing, kallad Black Jack då. Och Black Jack, han vägrade att låta den amerikanska expeditionsstyrkan spridas ut i olika allierade enheter. Han ville själv ha befäl och kontroll över de amerikanska soldaterna. Han tyckte att de allierade befälen hade låst in sig i någon slags zigzag-liknande skyttegravar med sina fruktansvärda ingenmansland fyllda med taggtråd och miner och sådär. Han ville liksom absolut inte skicka ut de här amerikanska doughboys, som soldaterna kallades, skicka ut dem rätt ut som någon form av kanonmat liksom. Under sommaren och hösten 1917 så hade de allierade gått på offensiven för att försöka hindra tyskarna att utnyttja svagheten med att den franska armén var full av myteri och protester och så vidare då. Och resultatet hade varit knapert till kanske katastrofalt, och brittiska trupper hade vunnit liksom några kilometer till en kostnad av 300 000 man då. Samtidigt hade tyska och österrikiska trupper inte bara stoppat en italiensk offensiv på den södra fronten, utan också kunnat gå till motattack och bryta sig igenom de italienska försvarslinjerna och ta ungefär 275 000 man till fångar. Och inte nog med de här motgångarna för de allierade, dessutom kollapsade östfronten helt under trycket av krig och revolution. Under sommaren 1917 så återupptog den nya socialdemokratiska ryska regeringen striderna på östfronten, mer eller mindre hotade av britter och fransmän att om de inte gjorde det så skulle lån och krediter dras in då. Men väldigt få ryska trupper var ju villiga eller kapabla att strida i det här läget, så tyskarna kunde gå till motattack. Och i november 1917, efter interna strider i Ryssland då, så kunde ju Lenin och Trotsky och bolsjevikerna ta makten i Ryssland då. Redan månaden efter så hade man då förhandlat fram ett eldupphör på östfronten, och i mars 1918 hade den nya kommunistiska Sovjet skrivit under ett fredsavtal med Tyskland och var liksom borta ur kriget, kan man säga då. Och det här gör det ju möjligt för Tyskland att skifta stridserfarna trupper från östfronten till västfronten då. General Ludendorff inleder en massiv offensiv under 1918 i ett slags desperat försök att avgöra kriget innan USAs engagemang han ger resultat. Och tanken var ju förenklat att driva in en kil mellan de brittiska och franska arméerna och förgöra britterna, medan fransmännen tvingades att skydda Paris. Och med britterna ur bilden skulle fransmännen sen bli ett lätt offer. Vid det här laget var man så pass nära Paris att man kunde börja bomba staden med 7 jättekanoner som drogs fram på järnvägen, så kallade Paris-kanoner, slags monsterkanoner som hade en räckvidd på 130 kilometer här. Jag tror till och med man utnyttjade att liksom att rikta dem högre än normalt för att luften var tunnare och man kunde, ja, en helt ny teknik så att säga, att skjuta projektiler. De här kanonerna hade inte så jättestort inflytande strategiskt, men lyckades döda och skada 900 människor i Paris och drog ner moralen väldigt mycket då. Och när tyskarna gick till anfall över nästan 8 mil lång front, så började de allierade skicka desperata vädjanden till Wilson att amerikanska trupper måste komma då. Draften ökades från 30 000 i månaden till 400 000 på kort tid, och mängder med skepp fraktade över doughboys till Europa då. Och Tysklands första offensiv avancerade ett antal mil, men På 2 veckor så tappade båda sidor ungefär 250 000 man och offensiven stannade av då när fransmän och engelsmän skyndade dit förstärkningar. I maj, april-maj 1918 så genomför tyskarna ytterligare 2 desperata offensiver. Och efter att avancerat så långt så att man bara har cirka 6 mil kvar till Paris då, så kunde fransmännen i juni 1918 stoppa den tyska offensiven vid floden Marne. Bland annat då med hjälp av 30 000 amerikanska trupper vid Chateau-Thierry. Och även vid den sista tyska offensiven mot staden Reims så kunde man stoppas i juli då med hjälp av 85 000 amerikanska trupper. Så i slutet av juli så har kraften gått ur då tyskarnas offensiv. Tyskarna hade då förlorat ungefär 500 000 soldater i de här offensiverna och nu fanns det liksom då över 1 miljon amerikanska soldater på plats. Så i september så gick de allierade till motoffensiv ledda av den här franska fältmarskalken Ferdinand Foch. Och i mitten av månaden så kunde 550 000 amerikanska trupper pressa tillbaka tyskarna från ett utbuktat parti i fronten vid Saint-Michel. Ja. Och den första gången amerikanska trupperna genomför en helt egen offensiv på västfronten är ju detta då. Och det är den största amerikanska militäroperationen sedan inbördeskriget. Så det är ju länge sedan då. 2 veckor senare inledde de allierade sin slutliga offensiv i kriget. Och medan britterna anfaller i norr så anfaller fransmännen i centern. Och så i slutet av september så amerikanska trupper på offensiv i södern. Och den amerikanska offensiven gjordes mot ett fokuserat område längs floden Mös och Ardenneskogarna då med runt 1,2 miljoner män. Och många av de amerikanska soldaterna hade ju liksom skyndats iväg över Atlanten med bara några få månaders träning. Och de här hårda striderna i den här Ardenneskogarna fick många amerikanska befäl att fundera på om de inte upplevde ungefär samma hemska sak med strider i skogarna som deras manliga släktingar upplevt 2 generationer tidigare då i det här slaget Wilderness 1864. Amerikanernas mål var att sluta en viktig järnvägslinje som försörjde den tyska armén då i Sedan och i november så bröt man igenom och kapade järnvägen och tyskarna var nu i reträtt och pressades tillbaka längs hela fronten och närmade sig den tyska gränsen och på 6 veckor hade 10% av de amerikanska trupperna förlorats då, runt 120 000 man i skadade och döda då. Men nu är ju också Tyskland nere för räkning då, för samtidigt som de allierade skördade framgångar där så hade de tyska ubåtshoten på haven mer eller mindre eliminerats då. Dessutom hade ju Tysklands allierade i Österrike, Ungern och Turkiet och Bulgarien då, alltså de här centralmakterna tvingas lägga ner sina vapen. Så tyska ledarna inser att det här är ju kört nu då. Den 11 november 1918, mer än 4 år efter att kriget inleddes, så är kriget över då. Och i de här striderna så hade den amerikanska expeditionsarmén förlorat ungefär 49 000 man i döda och 230 000 i skadade. Lägger man till antalet som dödas i sjukdomar, vilket fortfarande är fler än i strid vid den här tiden, så uppgick det totala antalet döda amerikanska soldater till 112 000. Då. Och 112 000, det är ju många såklart, men jämför man hur de stora förlusterna de andra europeiska deltagarna hade haft, så är det ju väldigt, väldigt, väldigt små förluster som såklart speglar hur sent USA kommer in i kriget. Även om det är omöjligt att veta exakta uppgifter så brukar man säga plus minus liksom att det brittiska samhället förlorade ungefär runt 1 miljon män, Frankrike kanske runt 1,7 miljoner, Tyskland drygt 2 miljoner, Österrike, Ungern ungefär 1,5 miljoner, Ryssland 2 miljoner, ibland har man sett siffror på 3 miljoner. Och det är klart att då blir ju USAs 112 000 blir ju ganska lite i jämförelse om man jämför med sådana enorma förluster. Då. Totalt kanske runt 9 miljoner döda i hela kriget. Då. Och man kan ju alltid liksom då, i en hel amerikansk historia kan man alltid jämföra med inbördeskriget. Då blir ju också siffrorna för första världskriget ganska små då. Den amerikanska insatsen, även om den var liten sett till totalen, hade ändå en väldigt stor påverkan på kriget. För man kan väl säga att precis När det behövdes som bäst så kunde amerikanska trupper anlända, så höja moralen, förändra balansen till de allierades fördel. Då. Och Tyskland hade ju satsat allt på ett kort att försöka avgöra kriget innan amerikanska trupper kom till Europa, och när man inte hann där då, så fick man se sig besegrad då. Men framförallt så bidrog ju den amerikanska flottan, och tillsammans med britterna lyckas man ju i princip eliminera hotet från tyska ubåtar i slutet av kriget. Och en av de viktigaste delarna i Tysklands krigsstrategi var ju att vinna kriget, var ju liksom att lita på ubåtarnas framgång. De allierade försökte också påverka händelseutvecklingen i Ryssland, även militärt faktiskt. Och det är någonting som man kanske ibland tenderar att glömma bort när det gäller första världskriget. Och även om Wilson välkomnade tsardömets fall i Ryssland, så var ju han, precis som de andra ledarna i väst, fientligt inställda till bolsjeviken. Och han ogillade både deras metoder och deras antikapitalistiska mål. Då. Som sina kollegor i Storbritannien och Frankrike så ansåg han att fredsavtalet med Tyskland hade varit ett stort svek mot de andra allierade. Och Wilson, han oroar sig också över den här kommunistiska revolutionen, att den ska spridas över världen. Storbritannien och Frankrike försöker övertala USA och att de allierade behöver ingripa militärt i Sovjet, och till en början motsätter sig Wilson det här. Många i USA menar att Ryssland måste få hantera sitt eget öde utan inblandning av andra. Då. Det hindrar ju inte Wilson från att ge ekonomiskt stöd till antibolsjeviker och hålla liksom inne stöd för Lenins gäng. Och han vägrar att erkänna Lenins Sovjet formellt, och faktum är att det dröjer ju ända till 1933 innan i USA erkänner Sovjet som stat och etablerar formella diplomatiska förbindelser så att säga. Till slut så låter Wilson lite så här motvilligt gå med på önskemål från Frankrike och Storbritannien att också skicka trupper till USA. Och tanken är ju att västmakterna ska kasta omkull Lenins bolsjeviker och kunna återupprätta en östra krigsfront mot Tyskland. Och Wilson hade inga större hopp om att militärt kunna besegra bolsjevikernas röda armé. Och trupperna hade order om att försöka undvika militära konflikter. Men 1918 så gick Wilson med på att landsätta amerikanska trupper i Murmansk i norra Ryssland. Samtidigt hotar Japan att utnyttja det internationella kaoset i Ryssland och expandera västerut. Och inte heller det är ju någonting som de allierade uppskattade. Så när det här japanska hotet uppstår i öster då, mot den ryska Sibirien, då väljer Wilson att i juli 1918 skicka 10 000 amerikanska trupper till staden Vladivostok i Sibirien för att hålla japanerna lite i schack då, så att säga. Så för Wilson börjar nog hans liksom idealistiska tanke om att skapa en världsdemokrati bli ett lite omfattande jobb och lite större ansvar än han hade tänkt då. USA har alltså trupper på två ställen i Ryssland, långt långt ut i vida världen från Amerika då. Och de här trupperna stannar kvar i Ryssland även efter att Tyskland kapitulerat då. Inte förrän sommaren 1919 dras männen tillbaka från Murmansk, och trupperna, de amerikanska trupperna i Sibirien blir kvar fram till april 1920, när det står klart att antibolsjevikiska trupper med stöd från den så kallade tjeckiska legionen fått ge upp då inbördeskriget mot Lenins röda armé. Så västmakternas agerande i Ryssland lyckas inte störta Lenin och bolsjeviken, utan bidrog snarare till att försämra relationen mellan Sovjet och väst. Och i USA har man ofta debatterat motiven till varför Wilson skickade totalt 15 000 amerikanska soldater till Ryssland under åren 1918-20. Var det bara del av en allierad taktik, eller fanns det andra motiv? Och här kan man spekulera mycket, men kvar finns ju hårda fakta som spelar roll för framtiden. Det amerikanska ingripandet i det ryska inbördeskriget efter tsarens fall var för litet för att kunna påverka utgången, men tillräckligt stort för att tolkas av kommunistregimen som en fientlig handling. Och det här kommer ju att prägla ländernas relation för väldigt lång framtid.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Och trots att USA bara deltog i krigets sista 19 månader och stod för ynka 1,5% av krigets totala förluster, så hade man definitivt påverkat utgången av kriget, och med sin mäktiga ekonomi ville man också ha inflytande över fredsprocessen. Första världskriget är ju på många sätt en väldigt omvälvande process, inte bara att det är ett modernt krig med fruktansvärd liksom mänsklig slakt. Världen ser ju också lite grann ut på ett sätt före kriget och ett annat efter. Monarkier avskaffas i Tyskland och Österrike-Ungern. Stormakter som Österrike-Ungern och det ottomanska riket i Mellanöstern löses upp, och det uppstår en rad nya mindre stater som alla har sina problematiken med gränsdragningar och språkgrupper, religioner och minoritetsfolk. Och i det väldiga Ryssland så störtas tsaren, och efter en kaotisk revolution då tar bolsjevikerna makten och skapar en kommunistisk stat. Och dessutom får man ju kanske också sätta in då både USA och Japan som en slags uppstickare då, som maktfaktorer i det internationella samfundet. Så det är ju mycket som händer i världen med olika stater och statsbildningar och annat. Och mitt i alla de här praktiska frågorna och omvälvande händelserna så har vi då idealisten Woodrow Wilson. Och trots att Wilson inte till full och kunde hantera klasskonflikter och raskonflikter på hemmaplan, så trodde han på något vis att han skulle kunna hantera de här stora världsproblemen då. Så det är lite ambitiöst och vackert å ena sidan då, kanske lite naivt och lite världsfrånvänt på i den andra aspekten då. Och Woodrow Wilson hade ju lett USA in i första världskriget redan från start och utlovat en rättvis och stabil fred då. Och innan freden ens uppstod så började han förbereda sig för att ta initiativ för det Wilson såg som en ny världsordning då, någon slags demokratisk progressiv efterkrigslösning då. Och resultatet av det här, det blir ju Wilsons berömda 14 punkter som han presenterade för kongressen i januari 1918, där han förklarade han ansåg var de principer för vilka USA stred i kriget då. Och i grova drag kan man säga att de här 14 punkterna hanterar tre större områden. Åtta av punkterna var en serie av specifika rekommendationer för att justera gränserna i Europa efter kriget. Det handlar om att exempelvis dela upp den stora men dysfunktionella staten Österrike-Ungern i mindre stater, och att skapa ett fritt och självständigt Polen och liknande då. Ytterligare fem principer gällde hur internationella relationer skulle regleras efter kriget och i framtiden. Saker som rättigheterna på haven, transparenta internationella avtal istället för hemliga uppgörelser, nedrustning, tullar och så vidare. Och de här 13 punkterna då kröntes med den sista 14:e som handlar om skapandet av nationernas förbund och en slags föregångare till Förenta Nationerna, alltså FN som finns än idag då. Och nationernas förbund då skulle ju då kunna implementera alla de här internationella principerna och kunna hantera och medla i framtida tvister mellan länderna då. Idealisten Wilson skiner ju igenom rätt rejält här, men hans vision var ju ändå tämligen banbrytande och skulle ju också påverka flera generationer framåt. Och man kan säga lite grann att det är en vacker tanke om en världsfred och världsordning där styret kunde vara lika effektivt som inom en nation då. En slags fortsättning på hans motto om fred utan seger också. På många sätt är det också motpol till Lenin och Sovjet. Där Lenin hade liksom en vision om en kommunistisk världsordning, så hade Wilson en vision om en demokratisk och kapitalistisk världsordning. Problemet för idealisten Wilson var ju att det fanns fler realister än idealister 1918 då. Övriga allierade ledare var ju inte direkt beredda att stödja honom i allt detta. I Storbritannien och Frankrike var man inte på humör för någon generös och idealistisk fred. Där ville man ju liksom straffa Tyskland. Hallå, det var ju deras fel ju. Så Wilsons liksom novis där, som, alltså det här med fred utan seger, liksom, de var löjligt. Det där kan vi inte liksom gå med på. Och att sätta sig på höga hästar, som Wilson ofta gjorde då, uppskattades inte riktigt av Europa då. En av de brittiska deltagarna i fredsdiskussionerna kunde lite syrligt konstatera att europeer gjort i Europa och andra delar av världen under 1800-talet liksom, att erövra territorium med brutalt våld, det var ju ungefär exakt detsamma som USA hade gjort i Amerika mot ursprungsbefolkning och mexikaner och andra, så att här kan man liksom inte sätta sig på några höga hästar liksom och vara bättre på något vis. Inför fredsförhandlingar hade Wilson på något sätt lyckats utse sig själv till alla progressiva folks liksom apostel oavsett nation. Han anmärkte till sina rådgivare att de andra allierade ledarna egentligen inte liksom representerade sitt folk, utan att han på något vis var den progressiva folkliga representanten för hela världens folk då. Och i praktiken var det ju exakt tvärtom. Storbritannien och Frankrikes premiärminister hade nyligen vunnit val och hade bra stöd från hemmaplan för deras vision om att låta Tyskland betala för kriget. Den som snarare hade problem att förankra sin vision på hemmaplan, det är Wilson själv då. Och han gör en stor blunder när han i mellanårsvalen 1918 gjorde sin fredsplan till valfråga och fokus då i valdebatten. Och han menar liksom att sann patriotism var att rösta på demokraterna. Dessvärre för Wilson och demokraterna visade sig att de flesta amerikanerna var ju betydligt mer oroade och engagerade i inrikesfrågor än vad gränsen skulle dras på andra sidan Atlanten. Det var ju totalt ointressant kanske. Så republikanerna vinner då en majoritet i båda kongressens kammare. Och speciellt besvärande blev ju då en republikansk majoritet i senaten, eftersom ett fredsavtal måste ju godkännas i senaten enligt konstitutionen. När det då är dags för att utse en amerikansk delegation till fredsförhandlingarna i Paris, så gör ju Wilson också två saker som upprör. För det första utser han sig själv, vilket är väldigt ovanligt utifrån tidigare praxis. Det är ingen president tidigare som på något vis har utsett sig själv. Sen gjorde han också republikanerna upprörda genom att inte inkludera någon viktig republikan. Men genom att utse sig själv blir Wilson också därmed den första amerikanska presidenten att besöka Europa under sin tid som president. Och så bara den är ju spännande. När Wilson anlände till Europa så fick han ett enormt mottagande. I Paris så samlades en rekordstor folkmassa. En massa, man brukar säga att kanske runt 2 miljoner människor då, störst någonsin enligt vissa då. Ja, kanske ända till Trumps installationstal om man ska vara tydlig. Men när hans bil åker förbi då i kortege längs Champs-Élysées så hyllas han som liksom ingen president eller knappt fransk ledare blivit hyllad på då. Folk ropar och kastar blommor framför bilen, och det här gör ju Wilson övertygad om att jag har kommit lite grann som frälsaren, att folken i Europa delade hans vision. Men vid förhandlingsbordet så blir det lite tuffare då. De fyra stora behöver komma överens här. Förutom Wilson då så är det ju David Lloyd George, premiärminister i Storbritannien, George Clemenceau som är premiärminister i Frankrike och Vittorio Orlando som är premiärminister i Italien då. Och de tre övriga såg ju väldigt stor utsträckning till sina nationella självintressen, och man ville straffa Tyskland och få landet att erkänna ansvaret för kriget och få landet att betala ersättning. Och Wilson är en hård förhandlare och hotar ju vid flera tillfällen att lämna förhandlingarna, men i och med att Tyskland är besegrade militärt så var det lättare för de övriga allierade att stå på sig utan amerikansk stöd då. En stor oro hänger över förhandlingarna är också osäkerheten kring östra Europa och hotet från kommunismen i Ryssland då, där bolsjevikerna var mitt uppe i en intern maktkamp med andra grupper då efter ryska revolutionen. Eller lite grann som någon påpekar, att utan att ens sätta foten vid förhandlingsbordet så svävar liksom Lenins ande över förhandlingarna då. Och i den här känsliga situationen, präglad av lite oförsonlig hämnd, så lyckas inte Wilson slå igenom med sin idealism och få sina 14 punkter godkända. Fredsavtalet i Versailles blir därför liksom en kompromiss då, mellan Wilsons idealistiska vision och de övriga allierades krav. Och den främsta och till delvis enda framgången som Wilson har är att han lyckas driva igenom det här nationernas förbund. Och i övrigt blir Versailles-freden en uppgörelse som straffar Tyskland och lite banar vägen för framtida katastrof i form av nästa världskrig. Då. I den bemärkelsen är det ju ingalunda den här freden utan seger som Wilson tidigare pratat om och som progressiva krafter i USA hoppas på, utan Tyskland tvingas att erkänna sin skuld i krigets uppkomst och betala många miljarder i krigsskadestånd för att kompensera de segrande. Det är ju den här demilitariseringen av Renlandet, att återlämna Elsass-Lothringen till Frankrike, Nordschleswig till Danmark. Och sen får ju Tyskland också avträda massa landområden till det här nyskapade självständiga Polen, vilket gjorde att landet delades i två då, med Danzig som en liten enklav i Östersjön då. Och så blir man av med alla sina kolonier. Och ungefär detsamma hände ju med Österrike-Ungern och det ottomanska imperiet då. Så de segrande makterna tar ju för sig av geografiska delar av de här imperierna då. Flera av Wilsons 14 punkter bara ignoreras eller utelämnas i fredsavtalet, exempelvis det här med tullar eller frihet på haven och så vidare. Men med fredsfördraget i sin hand återvände Wilson från Paris med lite blandade känslor då. Det främsta Wilson hade fått igenom i fredsförhandlingarna var ju det här nationernas förbund, och där tänker han då strida hårt för nu. Den 10 juli presenterades fredsfördraget för kongressens senat, och enligt konstitutionen så delar ju presidenten och senaten på det utrikespolitiska ansvaret. En president måste alltid få fredsfördraget godkänt av senaten och inte representanthuset. Och många i senaten, främst republikaner, hade starka negativa synpunkter på fredsfördraget. Många republikaner ogillade Wilsons lilla bebis i form av nationernas förbund. Värst var en grupp av republikanerna som kallades för de oresonliga. Det hörs ju på namnet att det är inte några man vill direkt förhandla med. Och de här oresonliga, de menar att USA inte skulle binda sig i något internationellt alls för att kunna förhålla sig fri som aktör då på den internationella scenen. Då. Speciellt inte någon slags inte något så generellt och radikalt som nationernas förbund. Det känns ju inte alls bra enligt dem då. Andra republikaner var kanske mindre principiella motståndare men ogillar Wilson och försökte göra fördraget till någon form av viktig stridsfråga inför presidentvalet 1920. Men kritik kom ju även från andra håll och av andra orsaker. Många från södern ville att rasrelationer specifikt skulle exkluderas från den makt som gavs till nationernas förbund. Inom industrileden var man tveksam ifall organisationen kunde vara slutet på tullavgifter och skydda deras produktion då. Andra ville att Monroe-doktrinen och att de europeiska makterna skulle hålla sig borta från Amerika, de måste preciseras i stadgarna på nationernas förbund. Wilson fick också beröm och kritik från olika etniska grupperna. Polacker och judar till exempel är ju strålande lyckliga över att Wilson bidragit till att återskapa Polen och skapa Israel, medan tyska amerikaner förfärades över att deras forna hemland fick ta på sig all skuld. Irländska amerikaner var ju besvikna över att Wilson inte jobbat för ett självständigt Irland till exempel. Wilsons främsta motståndare var ju den republikanska senatorn Henry Cabot Lodge från Massachusetts då, som var en väldigt inflytelserik ordförande för senatens kommitté för utrikesfrågor, som kanske i grund och botten var lite sur och grinig för att han inte fick ingå i den här fredsdelegationen från första början då, så att säga. Så här kanske varit ett smart drag av Wilson om han hade tagit med honom då. Till en början så är ju nog en majoritet av amerikanerna positiva till fredsfördraget, men Lodge och republikanerna lyckas förhala ratificeringen. Bland annat bokade Lodge in långa frågestunder, och vid ett tillfälle så ägnar han 2 veckor åt att läsa upp fredsfördragets 268 sidor högt för senaten. Speciellt kontroversiellt är ju då artikel X eller artikel 10 i stadgarna för Nationernas förbund, som innebär att medlemmarna skulle åta sig att agera vid konflikter. Och motståndarna fruktar ju att den här artikeln skulle vara slutet på kongressens makt att förklara krig, och att den skulle göra då isolationism som omöjligt. Eller att USA kanske skulle krävas att agera i olika världskonflikter eller tvingas att trycka ut för att skydda brittiska och franska imperier till exempel. En majoritet av demokratiska och milt kritiska republikaner var villiga att rösta igenom fördraget med några få tilläggskrav som ytterligare kanske försvagade Nationernas förbund. Och i det läget kanske Wilson kunnat kompromissat och gått med på mindre ändringar och driva igenom fredsfördraget. Men Wilson var inte en man som kompromissade i allmänhet. Och om sin lilla bebis Nationernas förbund i synnerhet tänkte han absolut inte kompromissa. Där pratar vi om, nu pratar om Wilson som person, att vissa drag i hans personlighet var inte så konstruktiva. Och den här viljan att absolut inte kompromissa är ju inte så särskilt konstruktivt. Och han lär ha sagt så här, att anyone who opposes me in that I'll crush, säger han då. När senaten vägrade böja sig för honom så bestämde han sig för att vädja till det amerikanska folket istället. Så då ger sig Wilson ut på en föreläsningsturné, kan man säga, över stora delar av landet. Men att hålla 4 tal om dagen och resas 1000 kilometer tar väldigt hårt på Wilsons hälsa. I september 1919 så kollapsade han i Colorado med en allvarlig huvudvärk och fick avbryta turnén. Och när Wilson återvände till Washington så drabbas han av en svår stroke. I ett par veckor så är han nära att avlida, och i 6 veckor var han oförmögen att resa sig ur sjukbädden. Så hans fru och närmsta stab skyddar honom och agerar mer eller mindre president i hans ställe då. Enbart fru Edith Wilson och hans personliga läkare och en sekreterare är de enda som får träffa presidenten personligen under en hel månad. Och i 4 månader var Wilson så sjuk att han inte kunde agera som den president han var. Så det här skapar ju en extremt underlig situation. Hade antagligen absolut inte kunnat hänt idag såklart då. Men 2 saker gjorde då att en konstitutionell kris kunde undvikas då. För det första så vägrade vicepresidenten Thomas Marshall, forna guvernören i Indiana, att ens försöka ta över makten ifrån Wilson då. Dessutom så fortsatte ministrarna i Wilsons administration att styra över sina departement, så att den federala staten rullar liksom vidare som om ingenting har hänt. Och trots att Wilson återhämtade sig så pass att han slutförde sina sista 18 månader av sitt presidentskap, så är han i princip invalidiserad. Han kunde inte jobba mer än kanske högst 1-2 timmar om dagen totalt. Och väldigt sällan mer än kanske 5-10 minuter utan att vila emellan. Under 7 månader så träffar han inte sina ministrar i administrationen. Hans utrikesminister Robert Lansing, han sammankallar ministermöten ändå. Men när Wilson får höra talas om det här så då avskedar han istället Lansing. Så han är en tacksam kille där. Wilson kommer ju då sitta kvar de sista 18 månaderna tills dess att Warren Harding tar över i mars 1921. Och han överlever också till 1924, men han var i princip halvt invalidiserad. Och Wilson fortsätter hårdnackat att vägra kompromissa med senaten. Även om sjukdomen gjorde slut på hans turné så blev han nästan ännu mer dogmatisk, och han vägrar kompromissa. När senaten till slut röstade igenom fredsfördraget med nästan 50 tillägg och reservationer, så vägrar Wilson att ens överväga dem, utan han kräver att det ursprungliga fördraget ska röstas igenom. Och med en president som vägrar kompromissa med senaten och en senat som inte kompromissar med presidenten, så slutar det med att senaten röstar ner det ursprungliga fredsfördraget med 39 röster mot 55. Det krävs ju 2/3 majoritet för att få igenom då. Så Wilsons plan är ju att istället låta frågan om fredsfördraget få avgöras i 1920 års presidentval då, som skulle kunna bli en folkomröstning kring avtalet också då. Så därmed så slutade de att USA blir därmed inte en medlem i Nationernas förbund då, till Wilsons stora ilska. Det var hans enda och stora framgång internationellt, och blir en slags total antiklimax på hemmaplan då. Och det här blir nästan bokstavligt talat hans död då. Utan fredsfördraget godkänt så befinner sig då USA rent tekniskt fortfarande i krig. Inte förrän i juli 1921, nästan 3 år efter krigets sista skott så röstar kongressen igenom en så kallad gemensam resolution som bara förklarar då att kriget är över kort och gott. Så kan det gå med ett fredsfördrag. Men då är första världskriget över för USA, men problem som uppstått under kriget skulle kvarstå och förvärras strax efter kriget och kommer, som vi har nämnt tidigare, bli någonting som kallas för Black Scare med rasupplopp. Vi har det som kallas för Red Scare med kommunistskräck, som jag tänkte vi skulle gå igenom i nästa avsnitt och titta lite grann på det här med socialism i USA. Vi ska också i nästa avsnitt i översiktsserien kika mer på det här med den progressiva erans höjdpunkter, som då är kvinnlig rösträtt och förbudet mot alkohol, som då inleder den så kallade förbudstiden. Så vi har mycket här att klara av fortfarande i ringarna efter första världskriget. Det är massa roliga saker. Det ska vi skoja gå igenom. Men tills dess så får ni ha det bra så länge. Ha det gott. Hej!
States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil.
And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder.
Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.